Podplay.
Live från Studio 1, det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Det är tisdag och precis innan vi gick in i studion här så ögnade jag igenom mitt kontoutdrag. ni vet då, ja men John, du var ju med när vi såg komikern Dave Chappelle i London. Mm. Vi gjorde ju någon uträkning på det, vi pratade om det, att han ändå tjänade ganska mycket pengar på ett ganska kort gig. Han var ju bara på scen i 40 minuter. Och jag sa att det är lite hutlöst när biljetterna kostar 1000 kronor styck. Ja. De kostade inte 1000 kronor styck, de kostade 2500 kronor styck.
Jag trodde du försökte blåsa mig, alltså när jag fick räkningen. Alltså det här kan inte vara möjligt, 5000 för 40 minuter stand-up.
Nej, då får man nog uppgradera den här uträkningen. När han gjorde 8 kvällar på Hammersmith i London så blir han ju plötsligt ännu mer rik.
Du väntar emot Chappelle.
Jag vet inte, Chappelle, ja.
Mm. Du hatar också kapitalet, har ju framkommit ganska tydligt de senaste veckorna.
Välkommen till Karl Marx-podden, nu drar vi igång den. Tisdag, hörni, dagen utan mål eller mening, men ni vet vad de säger. Man kan ha så otroligt mycket kul i november, eller hur? Vad är det för datum? Det är 9 november.
Ja.
Ja, man kan så himla mycket kul i november.
Ja, kan man det?
Ja, det kan man. Ska ni ha något kul i november?
Vad om jag ska ha något kul i november?
Ja.
Nej, jag börjar fundera på mitt julpynt. Det är så roligt som man har i november.
Nej, jag ska inte ha något kul.
Top story of the day, det nya stoppordet är kvinnohat.
Aha.
Kvinnohat, känner ni till det? Det är när man ser en kvinna och man blir alldeles, man blir alldeles till sig. Det är alltså då ett stoppord, och stoppord är, som jag förstår det, det kommer då från någon slags sexuell kontext, som att då, jag brukar inte befinna mig med sån, den typen av sex överhuvudtaget, men det är då man har lite mer hård för sex, så kan man då säga ett stoppord och då måste partnern stanna.
Safe word, ja.
Så inom BDSM.
Och... Exakt, det är inte min typ av sex, utan
Nej, ni aldrig säger det, men det...
Nej, för jag har aldrig behövt säga ett stoppord. Det enda stoppordet jag sagt är möjligtvis: är du vaken? Möjligtvis. Men...
ja. Det öppnar upp för en massa problem, tror jag.
Ja, precis.
Nej, men ibland kan det ju vara så. Om man har levt länge ihop och sådär.
Strunt samma. Det stoppordet då som man kan använda är kvinnohat, har jag märkt. För att om man använder kvinnohat i en diskussion, då kommer man undan med vilken skit som helst. För att ingen människa vill vara en kvinnohatare 2021.
Nej.
Till och med en sån man som står och bränner real life size dockor av Annie Lööf på sin tomt. Om polisen tittar in och säger: är det kvinnohat som pågår inne? Ska han säga: nej för fan, kvinnohat. Sånt beblandar jag mig inte i. För att ingen vill vara kvinnohatare. Och det här kunde du tagit upp igår, Klara, tänkte jag, när du pratade om den här recensenten från Aftonbladet, recensionen.
Just det.
Då kunde du sagt att anledningen till en eventuell dålig recension är att det handlar om kvinnohat.
Varför ska du vara kvinna?
Jo, men du är kvinna.
Ja, du är kvinna.
Ja, men det var ju inte bara mig hon
Nej,
hatar.
Men hon hatar kanske kvinnor så mycket att det räcker med en av tre.
Okay.
Ja. Alltså att man använder det så mycket, så är diskussionen över. Jag vet att Bianca Ingrosso är en strålande på det här. För hon använder ofta det. Till exempel, kommer du ihåg när hennes bolag Kaja, de hällde, det var såna här lite lättklädda tjejer som stod och hällde mjölk över brösten och sånt där. Och det var reklam då. Och det skulle då spela att de älskade mejeriprodukter.
Jag googlar här nu.
Men det var reklam för läppstiften då.
Något sånt där, ja. Och då sa kritiker: det där är sexualiserande. Och då sa Bianca: okej, nej, det där är kvinnohat ni håller på med nu. Ja. För det är en kvinna som ligger bakom den här kampanjen.
Ja.
Där fick jag. Det är ett stoppord, diskussionen är över. Och det här kunde du använda igår. Samma sak nu. Folk, min inbox är full av människor som säger att Bianca Ingrossos julkalender, det du håller på med, så här, det är kvinnohat.
Nej, men det är det ju inte.
Nej, jag skulle hävda att det inte är kvinnohat. Jag skulle säga att om Jockey Boy lanserar en julkalender som riktar sig till barn som kostar 2000 kronor med olika sådana små Jockey Boyar bakom varje lucka och en rabattkod där man får se honom dra dagens runken, då skulle jag säga...
Nej, men jag förstår det. Nej, det är såklart att man ska kunna kritisera även kvinnligt företagande och kvinnliga initiativ. Mm. Jag menar, ingen står ju fri från kritik.
Nej, men så är det. Och jag menar, det är inte som att jag inte säger att det finns kvinnohat. Det finns ju män där ute ofta som hatar kvinnor. Så fort det dyker upp en kvinna som kanske kommenterar fotboll eller någonting, så sitter de och kokar. Hon har vagina, tror jag.
Ja, och kan offside-regeln.
Ja, men de blir tokiga. För att det här är ju liksom det heliga fotbollen som de inte, som ingen kvinna får vidröra. Nej. Med sina blöta könsdelar. Men det är en omskrivning.
För vad då?
Och det kan även vara så att om en kvinna kritiserar en annan kvinna, då kan det nämligen vara internaliserat kvinnohat. Alltså att den här kvinnliga personen är så skadad av de manliga patriarkala strukturerna att hon inte är medveten om
Nej, precis.
Att det är de normerna som har gjort att de hatar kvinnor.
Man så... går patriarkatets ärenden och
ja,
så vidare.
Ja, exakt. Ja.
Omedvetet då.
Ja. Sen bara dagens stoppord, om ni behöver ett ord och slänga er med en debatt, om ni inte får tyst på er partner eller någon sån kollega som är lite uppkäftig, och skriker ni bara kvinnohat.
Åh gud, jag ska aldrig mer använda det. Jag skäms nu.
Jag kan tycka att det är lite platt. Jag tycker man spar det, för många säger att rasism slängs runt hip som happ nu för tiden.
Ja.
Men jag tycker ändå att de människorna som använder rasism ändå, det är sällan de försvarar julkalendrar. Men förstår du ändå? Jag tycker ändå.
Nej, precis.
Det är inte riktigt lika slappt kan jag tycka.
Nej, det är lite slappt. Jag håller med dig.
Det är slappt, det var det. Mm. Det är slappt. Mm. Det var inte kvinnohat det här som man sa nu, va?
Nej, det var...
jag vet
nej,
inte.
Men det, vi måste kunna diskutera.
Jo, det var det väl kanske.
Varför skulle det vara
jo,
kvinna?
Men jag känner kanske att det var det.
Vadå? Va?
Jo.
Har du blivit lurad?
Ja, men jag vet väl inte varför jag tycker som jag gör. Det kanske var kvinnohat.
Ja, kanske du bara kände det lite i din lilla mage.
Ja, men min mage har haft fel förr.
Ja, oh, gud, det ska gudarna veta.
Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde, en podcast som är väl någon slags hybrid av det hetsiga från kommersiell radio och eftertänksamma från podcasts.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Jag är ju väldigt mycket så en fånga dagen kille och tycker om att ha roligt och skratta.
Välkommen till Filosofiska funderingar.
Var det Kasper? Det var Måns Helmelöv.
Tack Måns Helmelöv för att du tänkte till.
Vad fint.
Jag ska passa på att göra lite reklam för min stand-up-turné. Till helgen är det dags igen. Det är tisdag idag. Det innebär alltså att det är okej, om tre dagar är jag i Växjö. Jag har två shower där, 17.30, 20.30. 20.30 är slut, 17.30 finns det 6 platser kvar till. Sen på lördag, nu på lördag är jag i Jönköping. Där finns det 10 platser kvar på andra balkong. Högst upp, men bra syn i hela teatern, säger de till mig. Sen i Karlstad är jag på söndag. Sen 20 november i Halmstad, där är slut. Västerås gör jag två shower 28 november. Den ena är slut, det finns kvar till den sena. Och sen sista Stockholmsdatumet är 8 december på Rival. Där finns det kvar platser på balkong. Och sen avslutar vi i Uppsala på UKK. Mm. Där det är slutsålt. Där någon föll ner och dog.
Nej, är det på den?
Precis, jag hoppas verkligen inte att det händer igen. Jag såg att den var nedstängd nu under veckan på grund av den här tragiska händelsen. Mm. Men den är öppen då förhoppningsvis till jag är där och drar mina penisvitsar i slutet av december. Välkomna dit! I en värld av nöjesspanare och kulturspanare och människor till höger och vänster som säger sig ha det bästa av det senaste, så finns det bara en JVL. Det finns bara en John Wilander Lambrell, och det finns, ta mig fan, bara en världens största jombolo, den här i studion.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
En tombola liknande konstruktion som du har släpat in i studion. Och så drar du en spaning varje dag.
Så vräkig. Så vräkig.
Du ska inte skryta om den.
Nej.
Nej, men jag menar jingen.
Jag trodde du menar jombola. Låt skryta åt dig istället, det är bättre.
Ja, nej, men Stefan Löfvens sista dagar är ju runt hörnet. Han har ju meddelat att han avgår nu, att Magdalena Andersson tar över. Det har väl ingen missat. Det var ju Socialdemokraterna hade kongress nu i helgen där han höll sitt avskedstal då till partiet.
Mm, dags att sammanfatta hans år som ledare för landet.
Ja, exakt. Och det är många som gör det nu. Vad blir hans legacy och sådär? Och det man liksom kanske lite har glömt, det var ju att Stefan Löfven faktiskt, han ville ju inte ta över Socialdemokraterna då 2011 när det var hela den här Juholt-soppan.
Mm.
Utan han tackade ju nej när han blev tillfrågad, och sen var det ju liksom att alla högt framstående inom partiet sa ju så här: vi behöver dig Löfven, du är den enda som kan ena partiet.
Mm.
Det här var hösten 2011 då. Och han sa, vem är jag då att säga det här tycker jag är jätteviktigt, men även om ni tror det så tänker jag inte göra det. För mig blir det fel, säger han. Så han var ju liksom någon slags ofrivillig partiledare redan från början och ville ställa upp för partiet, i alla fall så som han sa. Och jag tror inte att, liksom, det finns väl ingen större intresse av att fortsätta höra mig sammanfatta Löfvens politiska gärning eller hans person. Men det som kanske är lite intressant är att höra vad andra framstående politiker och debattörer tycker om honom nu.
Mm.
För det har ju liksom flödat in lite så här hälsningar till honom, både håller på kongressen då i helgen och ja, lite allmänt. Och det är lite som att han får vara med på sin egen begravning här, Stefan Löfven. Alltså, jag vet inte, men jag får bara känslan av att de här personerna som skickar hälsningarna, att de gör det kanske inte bara för att de tycker så mycket om Stefan som de hävdar, utan att det finns dolda saker som de egentligen vill säga. Är ni med på vad jag menar?
Man kan läsa saker mellan raderna.
Ja, jag vill hävda det. Kolla om ni håller med om det här. Så jag tänkte att jag spelar upp några klipp på då personer som skickade in hälsningar till Löfven, och sen så översätter jag dem. Det vill säga, vad menar de egentligen?
De pratar någon slags politikersvenska, men du har då använt din translator och kan översätta det.
Ja, för jag upplever att de här vill egentligen prata om sig själva mer än om Stefan Löfven. Men vi börjar med GV.
Jag sitter här för att uttrycka min uppskattning över din person. En man som alltid gör rätt för sig, arbetar hårt, hederligt och är långt ifrån dum i huvudet. Vad det handlar om är att inte dra sig tillbaka till 100%, utan att se till att man får lagom mycket att göra. Det är den ideala tillvaron, speciellt för sådana som du och jag som har jobbat hela livet.
Översättning. Jag minns han också jobbat hårt hela livet.
Ja, verkligen. Men är det där också en myt där med att man ska fortsätta att göra lite grann när man går i pension, för annars så blir det farligt? Mm.
Men det är ju det du pratar om, att få vara med om sin egen begravning är ju ganska aktuellt när det gäller just politiker, för att det är ju ganska sällan ja, det finns ju vissa sådana här Göran Persson-typer som går vidare till en slags föreningsliv eller näringsliv. Ja. Men annars, jag minns en gång utanför Åhléns City här i Stockholm, såg jag en man som såg så otroligt ledsen och ensam och döende ut, och så gick jag förbi honom och så sneglade upp på honom, och då var det före detta statsministern Ingvar Carlsson. Ni vet, han som såg ut som en sko då, för yngre lyssnare. Googla det.
Han var ju känd för annat också. Det.
Jo, jag vet.
Han var ju statsminister.
Fast det största satirprogrammet då när jag var...
ja, gud, det här är så...
Ja, men nej, det största satirprogrammet när jag växte upp hette Helt apropå, och då hade de bara en skosula med ett par glasögon varje gång de skulle göra satir.
Ja, han kanske såg ut som en sko.
Jag menar bara
att han gjorde ju inte det.
Jo, han var ganska lik en sko, en viss typ av sko. Men så skitsamma. Men jag menar bara att det finns ju en död såklart för ganska många av politiker, så det är inte så farfetched att säga att det är som att han är med på sin begravning.
Nej, men det är ju lite så. Och kanske är det så på begravningar också, att folk egentligen vill prata om sig själva. För GV vill ju också framhålla här att jag har minsann också jobbat hårt. Sen nästa hälsning då kommer från Mikael Bindefeldt.
Va?
Där han framhåller då att han och Stefan delar en stor passion.
Jaha.
Ja, så tänker ni, vad fasiken är det då? Alltså, gillar Löfven också att sippa ljummet bubbel innan premiären av någon 2+-film och stå och skvallra med Camilla Läckberg?
Hej Stefan, du vet säkert väldigt väl att vi har olika åsikter om väldigt mycket, men vi delar också en enorm stark passion, och det är kampen mot antisemitism.
Ja, Mikael Bindefeldt, översättning då. Jag är minsann inte bara en simpel partyplanerare. Jag är ju faktiskt viktiga saker också.
Ja, stod han på någon jott eller något? Det blåste. Fan,
det är såklart han gjorde. Ja. Eller så var det den här vindmaskinen, för att Carola skulle komma då och joina honom där. Men vad hade det med Löfven att göra? Egentligen kan man ju undra då. Sen har vi Annie Lööf, partiledare för Centern, som skickade en hälsning. Vi lyssnar.
Jag vill passa på att skicka en hälsning och ett tack för de senaste årens samarbeten mellan oss och våra respektive partier. Under de senaste åren så har du och jag haft många och långa diskussioner. Vi har sett samhällsproblem i olika perspektiv. Det är ju naturligt, då våra partier kommer från olika ideologiska bakgrunder. Men vi har också kunnat konstatera att olika perspektiv också kan vara...
Översättning, snark.
Det vet vad det luktar i studien nu. Kvinnohat.
Ska du börja?
Nej, jag bara säger,
det där du sa att man inte skulle göra.
Det är ett stoppord, John.
Och till sist då, Veronica Palm, socialdemokrat och tidigare ledamot i partistyrelsen och verkställande utskottet, jobbat med Löfven länge då. Och hon ville passa på inför Stefans avgång då att berätta om hans allra största fördel, hans bästa styrka. Och det visar väl sig då kanske att den inte har med Stefan att göra överhuvudtaget. Vi lyssnar.
Veronica Palm, som också vill passa på att berätta om Löfvens allra bästa sida.
Stefan har många fördelar, men en av hans absolut bästa fördelar är hans fantastiska fru Ulla.
Va? Det var väl inget snällt sagt. Skulle det där vara en komplimang? Ja. Det låter ju som översättning. Hon hatar Stefan Löfven. Vadå, hans bästa fördel är en annan människa?
Ja, men det är inte så konstigt. Du vet, efter Mona Sahlins avgång 2010 så var ju många som trodde att Veronica Palm skulle bli nästa partiledare. Så det är möjligt att det har grott här i 10 år ett hat.
Ja!
Och nu kan hon då äntligen...
Exakt, nu får hon ut det. Och det här, det är väl ingen schysst hälsning inför hans avgång då, att det kommer lite hat. Jag menar, det är som att säga så här, det bästa med Messiah, det är Kristina.
Det är många som säger. Jag blir lika varje gång.
Det bästa med Klara, det är Kjell. Det bästa med John, det är Johanna. Ja, men det är lite sjukt då. Som det är så här att vara med på sin egen begravning, så tror jag inte att det är så bra som man tror då kanske. Man drömmer ofta om det. Men med det sagt så vill jag skicka ett litet personligt meddelande till Stefan Löfven. Jag vill tacka dig, Stefan. Jag vet hur tufft du har haft det. Eftersom det har jag också haft.
Ja, på vilket sätt?
Du, Stefan, bad aldrig om att bli partiledare och statsminister. Liksom jag aldrig bad om att ha den där vedervärdiga jombola-gingen innan mina segment. Tack, Stefan.
Som idag även avslutar jombola!
Aj, aj, aj!
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola!
Stefan Löfven och John, två människor som har tagit kampen.
Det börjar bli dags för mig att avgå, känner jag.
Nej, det får du inte.
Fyra år till. Det är tisdag, vi är i Stockholm City och ja, det är många som undrar, blir det ingen minut idag? Jo, jag ska. Fyra förbluffande fakta om Danmark tänkte jag bjuda på nu. Jag var ju i Danmark i helgen. Jag åkte dit direkt efter vår fredagssändning. Och så var jag där hela helgen då med min familj. Mm. Och nu kommer jag tillbaka fullladdad då med fyra intressanta förbluffande fakta om grannlandet Danmark. Okej? Okay? Jag tänkte vi kan spela dess nationalsång bara för att få lite feeling.
Är det verkligen deras nationalsång?
De spelar den överallt, de är tokiga.
Nej, det är inte deras nationalsång.
Jag tror jag är ganska säker. Men jag minns en gång när vi, du och jag, Klara, jobbade med Adam, så kom jag tillbaka från Danmark och då hade jag någon spaning om att det var så jäkla kontinentalt. Så fort man kom över bron,
ja,
så var det en helt annan vibb och känsla. Och, ja, och då minns jag att Adam tyckte att det var en otroligt platsspaning. Otroligt platsspaning. Så att jag har nu laddat på mig lite mer, ändå lite mer
att det finns revansch
lite,
nu.
Ja, men det finns lite mer att ta på, lite mer kött på benen.
Mm-hmm.
Okay. Även om jag måste säga att jag tycker det är en otroligt kontinental stämning för man kommer.
Det var det här som
ja, jag vet, men jag tycker inte att jag hade fel, förstår du vad jag menar? Nu är inte Adam här och
nej,
kan
argumentera. Nej, men du säger inget som någon inte har sagt 15 000 gånger förut.
Nej, okej, men då åker vi. Hoppa på tåget. Det här är fyra förbluffande fakta om Danmark. Tågstationer. Åh, jag älskar tågstationer. Finns det något härligare än att komma... jag åkte tåg till Danmark då. Komma på ett nytt, en ny härlig stad och så är det den här gamla med, du vet, med de här järntaken och de här stora kupolerna. Otroligt, det är Berlin och Hamburg och Paddington Station och Victoria Station i London. Det är någonting väldigt speciellt med tågstationer. Älskar ni inte tågstationer?
Jo, men
det finns
ju överallt.
Ja, precis, men det är så otroligt härligt. Frukosten, det var en riktig kanonfrukost. Jag åt, alltså, de hade de här kanelbullarna som inte finns i Sverige. De här, där brödet är liksom lite så här croissant-aktigt. Vet ni vad jag menar, lite så här krispigare.
Alltså typ dansk smörbier.
Ja, precis, liksom. Vinebrödsrund. Och så är kanel, och så himla härligt. Och då tog jag en bild och la upp på Instagram på den. Och då blev jag chockad över hur snuskiga då våra... Jag kan lägga upp den här på vår Instagram, The Daily Messiah, sen. Hur snuskiga våra följare är, för de antydde någonting helt annat då. Det var alltså en vit liten glasyr mitt på de här kanelbullarna. Ja, och varenda en fått 12-13 lyssnare här som säger hahaha, jag ser att kocken har roat sig i bullarna.
Nej, men fan
säger, ja, verkligen. Va? Ja, det blir ju inte lika kul för mig när jag tryckte i mig, men här har vi bilden, jag kan visa här.
Ja. Ja, nej, men den är också så, alltså, den är inte jämn glaserad, utan
nej,
det ser
det,
ju
nej.
Ut som
ja, precis, men jag menar bara
men vad är för fel på dina följare?
Men det är ju inte
danska,
heller
danska bullar. Den andra grejen när vi skulle checka ut, så det var ganska mycket folk. Det var i höstlås, väldigt mycket svenskar i Köpenhamn. Så att vi stod då på ett hotell som var fullbelagt och hissen, väldigt jobbigt när man bor högst upp och så ska folk in på varje våning. Mm. Vet. Så vi står i kö och så är det fortfarande lite corona, man vill inte stå och tränga. Så att vi står i kö, jag och min dotter. Och sen till slut blir det vår tur att hoppa in och då kommer en skånsk gubbe med hans familj och hoppar in för oss i hissen. Alltså vi har stått och väntat. Och okay. De har stått bakom oss. Och sen så har de snabbare väg in.
Då.
Och då säger jag, jaha, ni tänkte använda hissen.
Ja. Yeah. Satte den i foten.
Ja, men då vänder han som, ja, inte tänkte jag gå i alla fall. Och så går han in i hissen, som ett oansvarigt as, va? Som att han inte ser en kö. Och då säger jag, ja precis, det var det jag och min dotter tänkte göra också. Eftersom vi står här och köar. Ja, yeah, jag tror vi får plats allihop. Så stor är jag inte. Nej, okej, okay, så han går in längst in. Jag och min dotter går in, min dotter tycker att det här är obekvämt.
Ja,
sen vänder jag mig om, då ser jag att hans familj vågar heller inte gå in i hissen. De står kvar och han säger, kom, kom. Och de bara skakar på huvudet, ja, då för att jag har startat den här. Men jag tycker fortfarande att jag hade rätt. Och sen åkte jag ner och så gick vi ur. Och sen var min dotter sur på mig resten av dagen. Så här, varför? Nej visst, för att hon tyckte att jag var otrevlig då. För att hon är en tonåring. Hon tyckte att jag hade skämt ut henne.
Hon tog sida med den skånska mannen.
Och jag minns ju att min pappa hade alltid det här. Han sa alltid till folk i hissar om de hade gjort något fel.
Mm-hmm.
Och det är så spänt.
Vad kan man göra för fel i en hiss?
Ja, men man kan kanske ha stå för nära någon eller att man har typ skorna uppe på någon sån här bänk.
Man sitter med sig en sån här soptunna in så man blir hängd.
Nej, men jag vet inte, men han störde sig på folk. Någon hostade utan att hålla för.
En John kommer med jombola.
Petar ett öga på någon. Ja. Och då minns jag att jag alltid tyckte att det var otroligt pinsamt. Och jag tänkte att jag ska aldrig låta mina barn genomlida det här.
Nej.
För att det är så genant. Och sen så står man där 25 år senare och gör exakt samma sak. Och det är ju konstigt att man flyr ett beteende som man sen då upprepar exakt i detalj.
Ja, du blir din pappa mer och mer.
Men kanske du förstår din pappa på ett annat sätt.
Jag har förstått honom långt innan, men det är lustigt det där när man flyr från någonting och sen så gör man exakt samma sak. Och det är också konstigt vilka saker som går i arv.
Verkligen, jag känner exakt ljudet av vinglaset som ställs ner på bordet. Det är min... Och det är jag också!
Ja, men man väljer inte de där sakerna själv. Och med på den här resan så var en annan släkting till mig. Och han hade då ärvt från sin mamma, för han skämdes då för sin mamma när han var liten, att hon var så social, att hon började prata med alla.
Ja.
Och nu har han då blivit social, och när vi åkte tåg så fick han några nya vänner. Han åkte med dem på fest i Malmö och sådär. Det är ändå en ganska trevlig egenskap att ärva.
Ja.
Ja. Ja. Så han fick då en social kompetens. Det var det han ärvde av sin mamma. Medan jag fick... säga till gubbar i hiss.
Du fick hisshaveriet.
Det var det jag ärvde av min pappa. Och sen, sista grejen då. Så härligt det är när man åker då. För då var min dotter arg på mig.
Ja.
Och sen var min dotter var också arg på min fru. Så att det var, och min son var arg för någonting. Så att när vi gick då för att åka hem så var vi som ett långt tåg av hat.
Ja.
Där ingen då sa vad den andra var arg för. Så att min fru fick gissa då varför min dotter var arg. Och sen fick jag gissa varför min fru var arg på mig. Och så gick vi då som ett långt tåg av hat genom Köpenhamns gator innan vi då hoppade på tåget hem. Och där har ni det. 4 förbluffande fakta om Danmark.
Ingenting med Danmark.
Men det handlade väl ingenting om Danmark. Och vet, det var så förbluffande, vet jag inte. Och fakta var det väl kanske inte heller.
Och det här är ju inte Danmark nationalsång.
Det var ju kul att höra, men jag undrar om du kanske ska titulera det annorlunda.
Nu måste vi lyssna på nationalsången.
Det är ju inte det.
Hörrni, och så fort man kommer över bron så är det som en helt annan värld. Det är kontinental. Folk pratar med varandra på ett helt annat sätt. Det är gatumusikanter, så jäkla, så jäkla här.
Men nu är det den här platta.
Det här är Dadamänska.
Har ni satt er in i de här dejtingryktena som omgärdar då Kim Kardashian och Pete Davidson?
Jag vet inte varför man ser så mycket av sånt här, men det känns ju som att det är ju hemskt. Jag är ändå en ganska intellektuell person, tycker jag själv, om jag får rata mig. Men ändå, man ser ju mer sånt här än vad man gör politiska nyheter och så här. Och ändå försöker jag ta mig igenom morgontidningar, men ofrånkomligen så jag har sett det. Och Pete Davidson, för de som inte känner till, är ju någon, vad är han, en Saturday Night Live komiker och ståuppkomiker.
Ja. Nej, men ryktet började då när Kim Kardashian gästade Saturday Night Live, alltså SNL, där då Pete Davidson jobbade sedan 2014, han har väl varit där. Vi kan lyssna på hur det lät.
Now, are you gonna kiss me or not?
I sure am, Jasmine.
Ja, det blev ju rykten direkt då när Pete Davidson och Kim kysstes då i en scen i SNL. Jag läste på Twitter att det var någon som skrev att först var det Kourtney Kardashian och Travis Barker och nu är det Kim Kardashian och Pete Davidson. Det får mig att känna som att vi har hoppat till en alternativ tidslinje där the popular girls end up with the loner bad boys in high school. Och det kan man väl hålla med om. Det är väldigt märkligt nu att det är som en trend då att kvinnor går efter de här typiska loner bad boysen. Mm. Sen efter då SNL så sågs Kim Kardashian ihop med Pete Davidson på Scary Farm och de fångades på bilder om höll hand. Och sen så har man då hört rykten om att Kim Kardashian syns på middag då med Pete Davidson på Staten Island. Dit också folk ifrågasätter varför hon ens skulle åka. Vad fan gör hon på Staten Island?
Nej, det är ett ganska white trashigt utanför New York.
Ja, precis. Källa då när Kim Kardashian säger då att Pete är en av de roligaste personerna hon har träffat och att hon då efter äktenskapet med Kanye behöva lite casual fun. Och det förstår man. Kanye har ju själv dejtat Bradley Coopers ex. Och Kanye och Kim annonserade ju skilsmässan 2021 i januari typ. Och Kanye har sagt då enligt källor då att han blir put off, äcklad av Kim och Pete och den här alliansen då, och att det inte ser bra ut för Kim in the eyes of God. Vad det betyder vet inte jag, men tydligen så säger han då att Gud inte tycker om att hon dejtar Pete Davidson.
Aha, det är inte han som inte tycker om det, utan det är Gud.
Gud har sagt till Kanye att det här, it doesn't look good for you.
Det är också ett stoppord.
Just
ja, det. Verkligen. Det är inte jag som har problem med din attityd, det är Gud.
Ja, nej, det är inte rimliga åsikter du kommer med kritik till kvinnohat.
Exakt, exakt. Ja, men Pete Davidson då, vem är han? Det var vi inne på förut, han har varit på SNL sedan 2014, han är 27 år gammal, kommer från Staten Island. Han har gjort en film som heter The King of Staten Island som jag tycker är jättebra. Har ni sett den?
Mm, jag såg halva sen somnade, men den var bra. Den första halvan var bra.
Är det han som är kungen då av Staten Island?
Ja, men typ. Ja, det är väl det. Eller hans pappa egentligen. Men han debuterade med stand-up då på en bowlinghall när han var 16 år gammal. Och sen har det gått uppåt. Men det är inte det här som fångar oss, utan det är ju hur han har kunnat fått alla de här brudarna han har fått. För i paraden av hit flickvänner så har han alltså Kate Beckinsale, Ariana Grande, Phoebe Dynevor från The Bridgerton, som ni har sett den serien på Netflix. Och nu verkar det ju vara något med Kim Kardashian. Så då har jag tänkt att vi ska prata lite om varför han får de här tjejerna.
Ja, det är strående. Jag läste på Twitter, det var någon som heter Chairman of the Board som skrev: If Pete Davidson really goes from Ariana Grande to Kim K, there needs to be a federal investigation of this motherfucker.
Det är otroligt. Ja, men,
roligt att hålla i den utredningen. Alltså, jag undrar, vad är det man kollar då på hans?
Jag ska ge er mina tre teorier nu då.
Du har en teori för varför han då...
Varför han har lyckats fånga Kim Kardashian och den här paraden av liksom A-list brudar.
Och varför reagerar man? Är det man så ytlig att man bara tar en snabb anblick på honom och ser att han ser ganska alldaglig ut, och därför tänker man att ingen av de här då mer attraktiva kvinnorna skulle ändå... Alltså, varför reagerar man så? Är det så enkelt?
Ja, kanske. Och sen är man inte superframgångsrik heller. Alltså, fula män som är superframgångsrika har väl fått vackra kvinnor i alla år, och vice versa. Mm. Men han är väl också inte superframgångsrik. Han är väl liksom en av flera SNL-komiker, typ. Ja,
men vi har då ett. Den stora penisens teori. Men...
Det låter som att penisen själv har lanserat teorin.
Men grejen är att jag är lite trött på den här stora penisens teori, för den får man ju höra väldigt ofta i de här sammanhangen. Och jag har ju aldrig någonsin hört en enda tjej nappe på: oh, han har en jättestor. Utan det är liksom lite mer att man bara: nej, okej, fan jobbigt. En stor penis är någonting som man måste hantera.
Just det.
Den kräver mer av sin skjutare, så att säga.
Berättar du för John?
Ja, det behöver jag inte berätta för.
Nej, men kul för mig att höra.
Nej, men där...
John har en egen vagn för sin här inne.
Jag tror att vi fokuserade på Klara.
Ja, det är det vi gör. Jag bara säger att det är dumt hos dig att komma. Alltså, man tar inte med sig sand till Sahara. Man går inte att berätta för mannen.
Kvinnohat.
Ja.
Jag vill inte ha det. Nej, jag kommer inte bebygda mig med den stora penisens teori. Vi måste ge den mindre utrymme i debatten, helt enkelt. Och sen två då. Mm. Vi har en annan teori som har fått fart i helgen, och det är då personlighetsteorin. Och det är då Kate Beckinsale, alltså Pete Davidsons ex, som gillar den tweet. Det var någon som skrev att så här: har det någonsin slagit er att Pete Davidson får alla de här tjejerna för att han helt enkelt har en trevlig personlighet? Och att det kan vara så enkelt. Alltså, he's just a nice guy.
Den trevliga personlighetens teori.
Men det är nice guys finish last, no?
Nej, men jag tror att det håller på att vända för nice guys. Och jag tror att det är en blandning av the nice guy theory och min helt egna teori. Alltså nummer tre, mellanstoppsteorin. Mm. Pete känns ju som ett klassiskt mellanstopp. Alltså, ni vet att det är de här killarna som är jätteroliga att hänga med. Man tänker att de ska växa upp, men efter ett tag så inser man att de här kommer inte att göra det. Man dansar en sommar och sen så inser man med brustet hjärta att det går inte att bygga ett förhållande med någon som vill sjuka med sig och ligger bakfull en tisdag och kollar på skräckfilmer. Mellanstoppskillen är ju liksom oftast en ganska bra mysig kille. Been there, done that. Men det finns ingenting som heter vardag i mellanstoppskillens universum.
Att det alltid ska hända någonting då, eller?
Ja, det låter lite som dig, John.
Mm. Ja, det tar jag som en komplimang. Alltså, jag vill inte höra så här: vad tänker man när man ser John vardag? Det tar jag som en komplimang, eller vadå?
Ja.
Men vad är mellanstopp? Att man stoppar till snabbt efter
Mellanstoppskillen är ju de där killarna som tjejerna är med innan de träffar dem de kommer att gifta sig med.
Mm-hmm. Så, ja. Där är John då.
Där är John. Mm. om man inte är beredd att förändra sig.
Nej, exakt.
Alltså, mellanstoppskillarna kan förändra sig, men det är ju liksom inte så ofta de gör det. Så där har vi nog Pete Davidson, om ni frågar mig. Och som sagt, Kim Kardashian, hon kommer dansa en sommar med Pete och sen så går de vidare.
Men det finns ju gäng sådana här killar som man undrar lite hur det kommer sig. Det är ju Wilmer Valderrama, Hollywoodskådis, då som var ihop med Lindsay Lohan och massa vackra Hollywooddamer.
Ja, men Paris Hilton,
han var ju, Paris Hilton. Ja, men han var ju själv väldigt attraktiv.
Ja, men det var han väl inte.
Jo, men det var han ju attraktiv, mer attraktiv än Davidson kanske. Ja.
Men jag tycker att Davidson är ganska snygg.
Jo, men det tycker väl jag också. Men Valderrama var väl jättesnygg, var
han? Ja,
jo,
det var han. Så att man, där är ju en teori ganska simpel då. Ja. Okej, snygg kille som ändå får lite mer framgångsrika kvinnor. Mm. I Sverige har vi ju en egen variant. Där har vi ju han Johan Gunterberg i bandet.
Ja, han är Sveriges Pete Davidson.
Ja,
rätt i.
Ja. Mellanstoppskillen.
Nej, jag vet inte vad det är, men han har ju uppenbarligen någonting. Kanske han har en härlig, han är ju duktig på att rappa, eller så är han är bra på basket tror jag. Ja. Och han är säkert en härlig personlighet liksom. Så, ja. Men han har varit ihop med massa, nu var han ihop med Hanna Färm såg jag, Marie Serneholt.
Just det, precis innan
Bianca
hon träffade
Ingrosso.
Sin kille som hon
Bianca Ingrosso, ja.
Va? Jaha.
Mm, ja, du ser, han har varit runt Johan Gunterberg.
Hur går det med morgontidningsläsandet med så här?
Det var det. Imorgon är vi tillbaka. Då är det onsdag, lillördag. Jag har ätit mina onsdagspannkakor redan idag, så jag har ju ett försprång gentemot konkurrenterna.
Ja, vilka är ens konkurrenter?
Ja, men det är de andra som ska smaska pannkakor. Jag är redan klar. Jag är redan i mål.
Vad är priset?
Ja, det är
pannkakor.
Man kan vara en vinnare i livet. Vi hörs imorgon, John Messiah och Clara tillbaka då. Samma tid, 04.00. Hör oss live då, eller hör oss i efterhand på webben. Vi hörs då! Hej!
Hej!
Hej.
Podplay, en del av